Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och jag vill bjuda in dig till vår samtalsgrupp på Facebook. Länk till den hittar du på hemsidan www.samtal.ax. Jag blir också superglad om du vill vara med och hjälpa att stödja det här projektet. Det kan du göra på www.patreon.com/samtal eller genom att swisha mig på nummer 070-3522-472. Länkar och nummer hittar du på hemsidan www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal varje onsdag året runt och tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal.
Evelina Öhman är 23 år gammal och kommer från Luleå. Hon studerar till vardags och innan corona föreläste hon om sitt perspektiv som anhörig till en person med bipolär sjukdom. Välkommen hit, Evelina Öhman.
Tack så mycket.
Och vad jag förstår så är det första gången du är med i en podcast, eller hur?
Jajamän.
Och jag inledde förra veckans podd med att berätta att jag träffade förra veckans gäst på Clubhouse. Och du och jag träffades också på Clubhouse.
Ja, ändå lite, vilket sammanträffande.
Visst är det världens bästa app just nu?
Ja, alltså jag är helt beroende av den appen, det är helt sjukt.
Alla som inte har Clubhouse rekommenderar jag starkt att ni skaffar det. Ryck tag i någon kompis som har en iPhone. Och ni behöver ju självklart också ha en iPhone för att få det att funka, men det är bra i alla fall. Och vi hamnar i ett rum där vi börjar prata om psykisk ohälsa och då berättar du att du har en anhörig som är bipolär och det är det som är temat för dagens samtal, tänkte jag. För att det du berättade för mig var att du föreläste om anhörigperspektivet till en person då som är bipolär och då berättade jag till dig att jag brukar föreläsa om att vara bipolär och då började vi prata om att vi borde göra någonting av det här, typ någon digital föreläsning, men sen kom vi fram till att men vad fan, jag har ju en podd. En samtalspodd och ja.
Jajamän. Det är ett sjukt sammanträffande, verkligen.
Ja, jag har varit med om sjukare sammanträffande på Clubhouse. En gång berättade jag en fyllehistoria. Och så berättade jag om personer som var inblandade i den fyllehistorien. Och då jag ska av sin natur så ska jag inte dra den här, men det var i alla fall människor som, det var en person i det rummet som känner två personer som var inblandade i den historien, och det var alltså helt tjottahejti, det var jätteroligt.
Och världen är liten.
Ja, och Clubhouse är som på något sätt det drar till sig två typer av människor. Två olika sorters människor. Och de liksom grupperar upp sig ganska mycket. Åtminstone det svenska Clubhouse.
Ja.
Och för de som inte vet vad Clubhouse är så kanske du kan berätta. För det finns ju de som kanske inte vet det nu. Det är så pass nytt.
Ja, alltså Clubhouse är väl egentligen en app där du kan prata med massa möjliga personer via appen, alltså via internet, om allt mellan himmel och jord, från politik till men psykisk ohälsa som vi pratade om, och egentligen bara vad man gör till vardags. Och, ja, det finns även afterworks i olika rum.
Det finns ju inte heller någon textchatt.
Nej.
Du kan bara prata med folk.
Precis, det är bara att prata. Som att du sitter och snackar i telefon med ett par kompisar.
Mm. Men man lagar rum. Och det är lite annorlunda. Det är liksom inte att man ringer folk. Utan det kommer in folk och tittar. Och det är jättetrevligt. Och då gör man ju liksom möten som man kanske annars inte skulle ha gjort. Och det
ja, men precis. Ja, verkligen.
Men för att börja med en ganska öppen fråga då. Vill du berätta lite om dig själv? Jag tror ju att du är 23 år, kommer från Luleå och pluggar. Men mera, vad finns det mer att berätta om, Evelina?
Ja, jag är en väldigt glad och social person. Jag tycker väldigt mycket om att umgås med vänner och familj. Har även ett väldigt stort intresse för musik och har spelat piano ända sedan jag var 10, med lite uppehåll däremellan. Jag tycker om att träna, vilket inte har blivit så mycket nu i coronatider tyvärr. Gymmet är stängt, men annars så hänger jag till på gymmet några gånger i veckan. Det är väl som typ egentligen min vardag och så mitt liv ser ut just nu i alla fall.
Du låter som rätt vanlig då, med andra ord.
Jag är väldigt vanlig, jajamän. Mm.
Och du har växt upp med en familjemedlem som har en bipolär sjukdom.
Precis, det är min mamma som har bipolär typ 2. Och fick den diagnosen när hon var i gymnasieålder. Ja, då så hon har ju varit sjuk genom hela min uppväxt egentligen. Och är ju fortfarande det.
Så för att introducera dem, man ska ju aldrig utgå ifrån att alla vet vad det handlar om. Kanske du vill berätta lite om vad är bipolär sjukdom och så?
Ja, alltså bipolär är ju en psykisk sjukdom där du har maniska perioder och depressiva perioder. Och svängningarna kan ju vara ganska kraftiga däremellan. De behöver ju inte vara det, men de kan vara det. Och för mamma då, som är en typ 2, så är ju de maniska perioderna jämfört med typ 1 inte lika höga. De depressiva perioderna är inte lika låga, men de depressiva perioderna är mycket längre. Så att det är väl det egentligen som är skillnaden mellan typ 1 och typ 2.
Mm. Och jag har ju typ 1 av den här sjukdomen, och därför tänker jag att det här samtalet bäddar upp för en ganska bred genomgång, eller vad ska man säga, genomgången belysning från två olika perspektiv. Både då förstahandsperspektivet och andrahands, eller utomstående, eller anhörigperspektivet heter det. Alltså man brukar ju säga att bipolär sjukdom är någonting som, det är den anhörigas sjukdom. Att den anhöriga lider mer av sjukdomen än personen i fråga.
Mm. Håller du det med? Är någonting, ja, alltså verkligen. Det är någonting jag också pratar om i mina föreläsningar. Att även fast jag själv inte är diagnostiserad med sjukdomen, så lever jag i den utan diagnos. När jag lever så nära min mamma då, så blir jag automatiskt meddragen i den, även fast jag inte är sjuk själv. Så det håller jag verkligen med om.
Så om vi drar tillbaks till början då, hur började du märka att din mamma var sjuk?
Ja, alltså när man är så pass liten, alltså dagisålder och lågstadiet, då tänker man ju egentligen att alla har det precis som jag. Alla familjer ser något sånär likadant ut. Utan det var mer när jag kom upp i mellanstadie och högstadie som jag började märka att så var inte fallet. Och vid den här tiden visste jag inte vad det var för sjukdom hon hade, utan jag fick mest bara höra från familj och släkt att hon är sjuk och så vidare. Men det är som när man börjar förstå själv och får en mer helhetsbild på saker och är hemma hos kompisar och ser att ja, men deras familj ser helt annorlunda ut jämfört med min. Det var som då jag började märka att okej, det är någonting som inte är riktigt lika här. Och jag började känna mig väldigt annorlunda för att inte ha den familj som jag såg att andra hade.
Hur märkte du det här då?
Det märkte jag mest liksom med hon hade sina depressiva perioder. Så såg jag ju på henne att hon var väldigt ledsen. Och saker som normalt sett kanske funkade, funkade inte riktigt. Det var mycket jobbigare för henne att gå och handla. Det var tyngre för henne att ja, men kanske hålla det städat hemma. Och de här rutinerna föll verkligen.
Kände du liksom att det påverkade dig att du hade ansvar? Alltså blev du att du började ta ansvar åt henne i en ung ålder, som jag har hört att många...
Oh ja, det gjorde jag. Om hon var ledsen så tog jag på det på mig. Att jag tänkte att det var någonting jag hade gjort. Att jag hade gjort någonting fel eller jag hade inte gjort tillräckligt mycket. Jag minns när jag var 10 så gick jag och handlade mat till oss för att jag inte ville äta knäckebrödmacka med vatten för en hel dag. Så att jag tog på mig extremt mycket ansvar och det tror jag egentligen nästan att de flesta barn gör, för att man vet inte riktigt kanske vars reaktionen kommer ifrån. Om hon gråter eller om hon är jättenere.
Hur påverkades du som barn när hon var uppe? Hur blev hon då?
Jag upplevde henne som bara en allmänt liksom lycklig person. Det var livet lekte, det var rutinerna var på plats. Hon hittade på saker med mig. Vi kunde föra och resa tillsammans. Det var jättebra perioder egentligen när hon var mådde bra. Så att då var det jättehärligt. Hon är en jättefin mamma.
Så när fick du liksom kontakt på något sätt med barn- och ungdomspsykiatrin eller med kurator i skolan? Fick du liksom någon hjälp som anhörig?
Nej, det fick jag ju inte. Jag kommer ju ihåg väldigt väl när det var någon hade en lång period som var ganska dålig, så kom ju psykiatrin hem till henne och pratade såklart. Men då fick jag leka i ett annat rum eller hitta på någonting annat. Och jag upplevde liksom aldrig heller att de snappade upp mig på något sätt. Utan det var när jag blev äldre som jag själv liksom blev kontaktad. Men det var inte från deras sida, utan första gången så var det för att min pappa blev jätteorolig för mig för att jag mådde så dåligt.
Bodde de tillsammans?
Nej, de skilde sig när jag var kanske 2,5. Det är väldigt liten.
Så, men då, hur gammal var du när du fick hjälp med från psykiatrin då?
Första gången så var jag 15 år. Då hade jag bestämt mig liksom att flytta till pappa på heltid. Och började egentligen må jättedåligt efter det. Det blev jättetjorvigt i familjen. Men jag kände att jag behöver liksom göra det här för att någonstans överleva själv. För att jag kände att det ansvaret som jag upplevde kunde jag inte ta. För att min skola började halka efter. Jag började bli mer introvert. Jag pratade inte så mycket. Umgick inte så mycket med vänner. Isolera mig. Och jag var egentligen bara på en sån stor sorg att jag till och med fick svårt att äta. Det blev jättejobbigt för mig för att jag fick inte ner det. För jag mådde bara illa. Då var det faktiskt min pappa som kontaktade barn- och ungdomspsykiatrin. Då fick jag komma på ett samtal. där hon frågade mig ganska snabbt om jag är självmordsbenägen. Och då sa jag nej, det är jag inte. Jag mår bara jättedåligt och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och då var summan av kardemumman och det samtalet blev som att ja, men du är inte självmordsbenägen, du kommer klara dig fint. Det här stryker vi det samtalet. Och då tänkte jag efter det att ja, men okej, jag mår bra, men varför mår jag så dåligt? Så blev det som egentligen omvänt, att jag kände att då har jag inte rätt att må bra. För hon sa ju att det var lugnt. Mm. Så det blev som egentligen bara en ond cirkel av allting. Och jag tänkte att gymnasiet sen skulle vara någon slags räddning med en ny start, en ny klass. Att här, men här, härifrån och framåt, här ska jag må bra. Här ska det vara frid och fröjd igen. Men det funkar ju inte riktigt så, tyvärr.
En klassiker. I Anonyma Alkoholister kallar vi det där för en geografisk flykt.
Ja.
Och det funkar aldrig. Nej, man tar med sig själv och sina problem dit liksom.
Precis, liksom jag måste ju ta hand om det man har inom sig innan man kan faktiskt få en riktigt ny start. Men där blev ju ångesten bara värre och värre och värre. Och till sist var jag på en praktikplats. Jag gick vård och omsorg på gymnasiet och var på praktikplatsen. Och jag kände bara att jag spricker när som helst. Jag är sekunder ifrån och jag kan inte gå och jobba här med gråten i halsen hela tiden. Så då ringde jag faktiskt själv till skolans kurator för att jag kände att alltså det är antingen eller. Annars, antingen tar jag tag i det här så kommer det aldrig att hända. Så då tog jag själv kontakt med dem då och fick därifrån hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin.
Och det här är ju alltså... Det du belyser nu, det är ju alltså omgivningen från en person som är sjuk. Alltså att man, den här sjukdomen då, jag då i mitt fall som är bipolär, har ju människor runt mig som lider när jag är inne i mina skov. Och det här är ju någonting som man inte pratar jättemycket om. Nu pratar man ju jättemycket om mental ohälsa eller mental hälsa, hur man nu vill uttrycka sig. Och det har varit... alltså inne ämnet de senaste åren. Alla pratar om det och det är jättepopulärt att prata om det och så. Men anhörigperspektivet faller ganska lätt undan. Men det du beskriver är ju att det låter ju som att du själv har en mental sjukdom som du lider av på grund av att du är anhörig till någon. Och det här är liksom, det är tuffa grejer. Jag tänker liksom, vad har jag släpa mina familjemedlemmar genom åren.
Mm. Ja, alltså det är absolut inte lätt att vara anhörig. Däremot så tror jag att det skulle kunna vara lättare om det var så att anhöriga fick stöd från första början. Om någon kanske hade snappat upp mig när jag var liten och faktiskt pratat med mig och förklarat för mig vad det är för sjukdom, vad det innebär. För barn förstår ändå ganska mycket. Och jag tror att det hade varit bra att få förklarat för mig vad det innebär och vad det är hon går igenom. Och därav få ett stöd också. För det är så lätt att anhöriga hamnar mellan stolarna.
Ja, eller att man som barn tar på sig allting själv.
Precis.
Och tror att det är ett eget fel. Att man är ett dåligt barn.
Precis. Och just det här att upplysa om att ja, men det är inte ditt fel. Och det är liksom, det är hennes sjukdom och det har ingenting med dig att göra. Du har inte orsakat det här, du har inte ställt till med någonting. Och sen kanske får jag med någon typ av samtalskontakt eller någon typ av anhörigstöd. För att man har ju så många gånger genom livet fått höra att ja, men du måste finnas där och hjälpa till. Och du måste hjälpa den som är sjuk. Och till sist blev jag liksom så frustrerad att jag kände, men jag då? Det är ingen som frågar hur jag mår i det här.
Ja, och det är ju också väldigt mycket oförståelse kopplat till den här sjukdomen som anhörig. Jag är ju också anhörig, kan man säga, till folk som är bipolära eller har en bipolär. Det är lite konstigt med bipolär sjukdom, att det är någonting man är. Det pratar ju folk ofta ganska ofta om, att har man till exempel en lungsjukdom, då har man en lungsjukdom. Man är inte en lungsjukdom, men när man är bipolär, då är man bipolär.
Ja, men verkligen.
Men nu tappar jag min tråd just där, men för att jag kommer att tänka på att det är ganska rimligt egentligen. Alltså det bipolär, det handlar om att man har två olika poler, en minuspol och en pluspol, och att man liksom pendlar på den där fram och tillbaka. Så det är lite det man gör, man får upp i stämningsläge och ner i stämningsläge, och det är ju en väldigt förenklad beskrivning av sjukdomen, för att man måste ju inte vara antingen uppe eller antingen nere. Det finns ju någonting som kallas för mixed state också, där man kan både vara deprimerad och manisk samtidigt, eller hypoman, som är en lite mildare variant av mani. Men att man kan ha liksom mixat av de här. Att alltså, det är både och.
Ja, det är ju så individuellt också från person till person. Det är ju som, precis som våra hjärnor funkar. Den ena hjärnan är ju inte lik den andra.
Nej, och det är så svårt att liksom förstå vad det är som händer. Alltså, jag kan ju inte förklara för en människa vad är det jag upplever. För ofta är ju det där är ju som att man märker ju inte hur ens hår växer. Men man märker vid ett visst tillfälle att oj, nu har mitt hår blivit långt. Mm. Du vet, den känns. För att man är där hela tiden. Och det är samma som när jag som bipolär går in i ett nytt stämningsläge. Då sker det stegvis under några dagar, några veckor. Och därför märker inte jag själv förrän jag kanske, alltså som förra våren, var det jävligt påtagligt när jag blev hypoman eller manisk. Jag vet inte vad jag var då, men då bodde jag i ett hus tillfälligt, och så hade jag skulle fixa ett lås, och då åkte jag fram och tillbaka med en bil till jag var fyra gånger på en kväll, och så höll jag på att fixa det här låset och satt och skruva på det, och jag började väl kanske vid 8 tiden på kvällen, och klockan 1 så höll jag fortfarande på. Jag satt vid köksbordet, jag hade inte gått på toa, jag hade inte gjort någonting, jag bara satt där och var helt fokuserad på det här låset och försökte laga det och fixa det. Och det var då jag märkte att oj, nu är det dags liksom att börja ta tag i medicinjusteringar.
Mm.
Att det sker medan andra människor då ser utifrån att vad håller han på med?
Mm.
Han håller på med det där låset i flera timmar nu. Sådana saker. Att man ser det väldigt sällan själv, medan andra människor märker det för. Och då kan jag också känna en viss irritation när människor börjar påpeka att nu är du uppe i varv, Janik. Nu är du lite hypoman. Då kan jag bli irriterad och bara säga, men vadå, du vet ingenting. Så jag är ju den jag är, så jag känner ju mig bäst själv.
Mm.
Men sen får jag i efterhand erkänna att ja, men kanske det var så att den personen hade rätt. Hur har du märkt det där att din mamma kan bli liksom irriterad om du påpekar för henne att nu är hon uppe i varv?
Nej, alltså. Nej, det har jag som egentligen aldrig riktigt upplevt så. Det var ju en lång period där vi inte hade kontakt alls. Och när jag var liten så var jag så himla noga med att hela tiden vara, alltså egentligen alla till lags. Så att jag var så otroligt rädd för att trampa någon på tårna, för att det fanns ju tillfällen när det kom kanske ett utbrott eller någonting. Hon var på väg in i ett skov eller sådär. Och jag kände bara, oj, nej, hjälp, vad har jag gjort? Vad har jag gjort nu? Jag har inte gjort någonting. Det var som att jag trippade på tråna. Men jag tror väldigt mycket att jag säkert upplevde det liksom undermedvetet. Att när man går in i ett rum och så känner man en stämning.
Mm.
Att här är det väldigt tungt. Och kände jag den där tunga stämningen, då sa jag inte så mycket, utan jag smög mest runt och ja, men var egentligen var det under lång tid till vuxen ålder otroligt rädd för att trampa någon på tårna. Jag var så otroligt noga med att vara alla till lags, vilket jag har märkt nu, det går inte. Jag kommer aldrig kunna vara alla till lags och alla kommer inte att tycka om mig heller. Så att det var väldigt så här, jag påpekade egentligen aldrig någonting, utan det var, jag såg ju mina föräldrar liksom som, de bestämde över mig. Och så jag sa som inte till så mycket egentligen.
Mm. Ja, och en annan sak som är, jag vet inte om det är så i ditt fall, men i allmänhet när det kommer till bipolär sjukdom, är att när man går in i den här hypomana eller maniska fasen, alltså uppåtfasen, då är en av symptomen att man mår så bra, att man, det känns så bra så att man slutar ta sina mediciner.
Ja, det har jag hört. Det har jag hört många gånger. Jag har faktiskt ingen, jag vet inte om det var så att hon någonsin slutade ta dem eller så. Det var ingenting jag höll koll på heller. För jag var ganska gammal faktiskt när jag fick veta vad det var för typ av sjukdom hon hade. Jag var 17 år när jag fick veta att det var bipolär. Så att det vet jag faktiskt inte om hon har gjort. Men jag har ju hört många fall där det har varit så.
Mm. Och hur kom du in på att börja föreläsa om det?
Anledningen till att jag ville börja föreläsa var för att när jag var tonåring och var så i det här, så kände jag mig som världens mest ensamma människa på jorden. Jag kände mig otroligt ensammen. Och jag trodde att ingen egentligen skulle förstå min situation. Och jag vågade heller inte berätta för någon för en liksom lång period. Det tog flera år innan jag ens berättade för mina närmsta vänner vad det var som faktiskt hände hemma. Och sen när jag fick träffa den här psykoterapeuten, så berättade hon om en undersökning som de hade gjort inom Luleå och Boden kommun. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vilket år det var de gjorde den här. Men då visade det sig att det var 600 barn som levde med personer eller under föräldrar med psykisk ohälsa som inte var kapabla till att ta hand om dem, varav majoriteten var ensamstående föräldrar. Och det satte lite perspektiv hos mig att okej, 600 barn, det är ganska många. Det är väldigt många. Och då tänkte jag att okej, ja, men här har jag suttit i min egna bubbla och trott att jag är ensam, det är ingen som kommer förstå mig, det är ingen som har det som jag har det, men det är jättevanligt. Som jag då kan gå ut och berätta om det här och lyfta upp anhörigperspektivet, så kanske jag tar bort stigman också kring det, att det är så vanligt och det är helt okej. Det är liksom inget konstigt att må dåligt. Och sen också att jag är ung. Jag började föreläsa när jag var 18. Och tänkte mycket att det är så många ungdomar där ute som har en liknande situation. Och om de kan se mig som en ung person, prata öppet om det och faktiskt har gått vidare från det och har det väldigt bra idag. Så att få den där känslan i dem att kan jag göra det så kan du också. Det finns ingenting som hindrar dig. Du behöver inte må så här. Och det är helt okej också att må dåligt. Men du behöver inte ha det så, du behöver inte sitta fast. Och det är så mycket vanligare än du tror.
Mm. Har du varit på någon form av anhörigstöd för det här? Alltså någon grupp?
Nej, det har jag inte.
Ja, det finns ju till alltså typ alla någon som är för folk som är anhöriga till alkoholister. Och så finns för medberoende, CODA. Codependent Anonymous typ. Och lite olika sådana grupper. Och jag tror ju, jag har ju en ganska, alltså jag vet inte om jag har pratat om det så mycket i podden. Folk brukar bli irriterade på att jag pratar om psykisk ohälsa i podden. Jag har fått den återkopplingen, speciellt i häcklande kommentarer. Folk är så här, du ska alltid hoppa och prata om psykisk sjukdom och så vidare, eller mental ohälsa. Men det är ju en ganska stor del av mitt liv. Alltså, jag lever ju med en kronisk sjukdom som påverkar alla aspekter av mitt liv. Att Det är ju samma om jag skulle ha diabetes. För man tänker ju hela tiden på att man har en diabetespump man måste hålla koll på. Eller om man inte har den, kanske skjuta in insulin och sådana grejer. Att det är ju svårt att inte prata om någonting man lever med varje dag.
Absolut.
Men alltså just, och jag har ju inga problem att få hjälp. Alltså jag kan ju bara gå till psykiatrin och jag har ju hela tiden liksom ett nätverk runt mig av människor som är medveten om att jag är sjuk och som är på sin vakt och kommer att återkoppla till mig om det är så att jag börjar liksom spåra ur för mycket eller om jag blir för nere och så vidare. Men som anhörig så blir det ju en helt annan grej, för att inte det är så att om någon går in och blir diagnostiserad bipolär att man gör en spårning av anhöriga, vem ska vi kontakta nu för att hjälpa? Det är liksom ingen sån grej. Ofta så hamnar det på en själv att man får just söka hjälp i grupper eller gruppterapi och så vidare. Men jag upplever just den här gruppgrejen, att få gå ut och prata. Jag går ju på 12-stegsmöten, då får jag prata om det här, men jag får också lyssna. Och jag kan tänka mig att det blir lite som, jag har ju själv då pratat om bipolär sjukdom, föreläste och ur ett first hand perspektiv. Och det är ju också en form av terapi att få gå ut och prata om det. Att man bearbetar och bearbetar tillsammans med folk. Upplever du att föreläsningarna är någon form av terapi också?
Ja, gud ja. Och jag tycker verkligen att det här är, jag tycker det är jättebra att du pratar om det här. Jag tycker inte alls att det är dåligt. Jag tycker nästan att det behövs pratas mer om. Men jag upplever verkligen som mina föreläsningar, alltså som terapi, det har hjälpt mig jättemycket i min utveckling. För på något sätt så sätter man det som framför en istället för att hålla det inne hela tiden. Och jag tittar på det på ett helt annat perspektiv när jag står öppet och pratar om det för en grupp människor. Det är som att jag lägger det framför mig på bordet och faktiskt tittar på det och bara, ja, det är så här det har varit. Men faktiskt, låter det kanske jättekonstigt egentligen, men jag är så glad att det hände mig. För att det har gjort mig till den personen jag är idag. Och jag har även lärt mig saker om mig själv när jag har satt det framför mig och faktiskt tittat på det. Och höra mig själv säga det jag säger. Så det har varit en enorm utveckling, inte bara att lära mig att stå och prata framför andra om personliga ämnen, men också liksom få en annan typ av förståelse och att lära känna sig själv på ett helt annat sätt.
Ja, kanske också att måla ut många gånger, alltså när det kommer till anhörig sjukdomar, till exempel medberoende. Då är det ju väldigt vanligt att någon är medberoende till exempel då en alkoholist eller någon annan form av missbrukare. Att de istället för att liksom ta tag i problemet och kanske konfrontera personen, så enablar de genom att hela tiden se till att den här personen klarar sig undan konsekvenser och så vidare. Och då är det som att man kanske är lite, eller det blir en form av förnekelse. Att man förnekar att den här personen är sjuk, eller man kanske vet att personen är sjuk, men ändå liksom håller man på att enabla och gör det lätt för den personen att fortsätta. För att man är rädd att man inte ska bli, jag vet inte varför, men det är också en sjukdom, alltså att vara medberoende. Och att då kan jag tänka mig, som du, för man kan väl också på något sätt kalla anhör, alltså att det, jag tror att mycket liknar medberoende i att vara anhörig till någon. Att sätta ett namn på det och gå ut och prata om det och få återkoppling från andra människor. För jag kan tänka mig att det finns folk som, du vet, i slutet på föreläsningen räcker upp handen och så reflekterar de till det, att ja, men shit, jag har samma sak liksom, jag har varit med om det här.
Ja, absolut. Alltså jag har ju haft personer som har kommit fram och kramat om mig och liksom sagt att de känner igen sig så mycket i min berättelse och att de har känt exakt samma känslor som jag har känt, även om det inte har varit exakt samma diagnos hos den anhörige. Så känner de igen sig i mina tankemönster som jag hade och i de känslor som jag hade. Så att det är liksom, det är också en, jag känner det som en stor vinst att jag har fått en person, två personer, tre personer och säga det till mig som är en total främling för dem. Och på tal om det här med medberoende så tänker jag ju också att under min uppväxt så försökte jag ju skydda min mamma från liksom omvärlden. Jag ville hålla uppe den här fasaden att när det var dåligt och jag visste att kommer jag hem så kan hon vara jätteledsen, hon kan vara jättenedstämd om det var en sån period, då tog jag inte hem folk, för jag ville inte att, alltså, blotta henne på det sättet. Så jag tänkte liksom att ja, men om jag håller folk utanför det här så är det bra, för då skyddar jag det, för då ser det bra utåt. Medan de inte vet vad som sker bakom stängda dörrar, och det ville jag heller inte att de skulle göra.
Mm, exakt, man går runt och liksom sopar.
Precis.
Man vill inte att någon ska få inblick och så vidare, och det där känner jag också igen.
Ja.
Dels för att jag har anhöriga som har gjort det. Men för mig så gick det liksom så långt till sist så att det gick inte att dölja för någon vad jag led av. Liksom. Jag hamnade ju till sist på sjukhus och så. När jag var, jag tror att jag var lika gammal som det. Nej, jag var 20, tror jag. 2021. Undrar om jag inte firar min 20-årsdag inne på psyke. Jag tror att det var så. Eller? Någonting. Nej, men 21 kanske. Jag vet inte. Jag var ganska ung i alla fall. Och det gjorde, alltså, det här var ju fruktansvärt för mina anhöriga. Jag försökte ta livet av mig och hamna inne på sjukhus. Och liksom det som jag tog mina anhöriga genom då, jag tror inte att någon av dem blev erbjuden hjälp. Och jag vet inte om någon av dem sökte hjälp överhuvudtaget. Men det är ingen, jag var borta i ett år, alltså inne på sjukhuset, och det blev liksom, jag var inte mig själv, och i efterhand, det kommer ju jättemycket skam. Jag tar ju på mig personligen att det är jag som på något sätt har, så att jag har gjort det här mot dem. Men jag är inte säker på att någon av dem överhuvudtaget har blivit erbjuden någon hjälp. Men, och det här lämnar säkert stora sår hos folk.
Ja, absolut. Och där tycker jag egentligen att det borde finnas något system för sjukvården. För man har ju hört om anhörigstöd när det kommer till folk med missbruk, folk med alkoholism och de delarna. Men jag har aldrig hört att man blir erbjuden stöd för att en anhörig har psykisk ohälsa. Och där tänker jag att det borde finnas egentligen något system där man faktiskt blir kontaktad av någon typ av kurator eller terapeut eller någonting, där man kanske får komma som, om man vill komma i grupp som en familj och prata ut om det, eller träffa andra som delar samma situation.
Ja, eller åtminstone få information om vad man kan hitta. Det finns ju massa sådana frivilliga grupper som baserar sig på liksom, alltså 12-stegs-ish grupper. Att åtminstone få information till dem. Jag visste ju inte vad AA var innan jag nådde min botten liksom i mitt drickande och var tvungen att bli nykter. Och jag återkommer till 12-stegen eftersom de kan göra så mycket. Jag har ju använt dem på massa olika former av beroenden och saker som jag har behövt bearbeta från barndomen. Men inte minst alkoholism. Men det tror jag också kommer, det går ju ofta hand i hand, bipolär sjukdom och missbruk. De ligger väldigt nära varandra. Har du någon erfarenhet av missbruk också som anhörig?
Nej, jag vet ju om människor som har missbruk, men om man kopplar det till min mamma så har hon aldrig haft det problemet. Det är ingenting hon har berättat för mig, men hon hade det i alla fall inte när jag växte upp. Och det tror jag mycket kanske har att göra med att hon hade haft sjukdomen ganska länge också. Och hade redan mediciner och stöd från psykiatrin och så vidare. Så jag har ju aldrig någonsin sett henne full eller något sånt överhuvudtaget. Vilket har varit väldigt skönt.
Idag finns det ju mycket mediciner. Det finns ju bland annat litium som stabiliserar på lång tid. Man vet inte riktigt varför det funkar, men det är en av de mest beprövade medlen inom psykiatrin. Det är också väldigt tidigt. Jag tror man börjar med det på 50-talet. Börjar man ge det till råttor och för att testa ut råttgift, för att det är litium egentligen ett jättegiftigt grundämne. Eller grundämne, det är en metall i alla fall, om det är ett grundämne. Ja, jag tror att det är ett grundämne, men det är i alla fall giftigt. Och så märkte man att hyperaktiva råttor blev lugnare, och då började man testa det på människor. Och så märkte man att vissa personer då, som då var det som man kallar för manodepressiva, blev lugna av det, och då började man ge det inom psykiatrin. Och man förstår inte varför, det finns bara hypoteser kring varför man tror att det funkar. Men sen finns det lite andra former av mediciner, lamotrigin till exempel, som man använder för bland annat typ epilepsi, tror jag man använder för. Det används också. Men problemet med bipolär sjukdom när man ska medicinera det är ju att det är ju någonting som det går, det är ju en sjukdom som påverkar stämningen, ibland när man uppe, ibland när man nere. Och det finns inga garantier för att en stämningsstabiliserare ska både klippa toppar och höja dalar. Så nu till exempel går jag igenom, alltså as we speak, så håller jag på att gå av en SSRI. Jag tar fluoxetin varje dag då, på vintern och hösten, för att komma upp liksom när jag är nere. Och nu håller jag på att gå av den, och jävlar vad jag har biverkningar. Alltså jag sitter här och är jättetrött och typ känner knappt, alltså mina läppar är avdomnade för att jag håller på nu i en och en halv vecka och gå av den här medicinen.
Ja, det blir en kemisk avvänjning, det blir som en kemisk imbalans i kroppen ett tag.
Alltså, du ska bara veta vilka konstiga grejer. Jag har hört första veckan så hörde jag barnsånger och ramsor i huvudet hela tiden. Jag har så här hörselhallucinationer.
Var det någon kända barnsånger?
Alltså sånger och låtar också. Sånger i allmänhet som jag hört under min barndom. Han liksom håller på att spela sig i mitt huvud.
Aha.
Så jag har haft fruktansvärt realistiska drömmar. Varje natt drömmar. Och drömmarna i sig är inte mardrömmar, men de är obehagligt detaljrika på ett sätt som gör att även drömmar som inte är så jättedramatiska blir väldigt plågsamma att ha.
Mm.
Så att det är en kostnad, det är en stor kostnad att hålla på och mixa med kroppen. Man vet ju väldigt lite om psyket och psykiska sjukdomar när man jämför med hur mycket man vet om somatiska sjukdomar.
Ja, men precis.
Men har du någon erfarenhet av hur det här funkar med medicineringar och sånt? För din mamma har kommit till bipolär sjukdom. Har du märkt någonting?
Ja, alltså jag vet ju om att en medicinering som kanske har funkat ett tag kan helt plötsligt inte funka. Och då måste man börja liksom ändra igen. Så att det är vad jag har förstått det som, så är det ju en hel process det med, precis i takt med sjukdomen. Det är ingenting som kommer vara för givet hela tiden. Så att det är också, alltså, det som funkar det ena skovet funkar inte andra skovet, exempelvis. Mm. Och då blir det att ändra.
Det där känner jag igen också. Att det, man hittar, jag hittar saker flera gånger som jag trott att nu har vi det. Det här är, this is the medication. Och sen har den slutat funka efter typ 5 gånger som jag använt den, så har liksom effekten avtagit. Jag kommer ihåg för något år sedan när jag bodde, då bodde jag också i Stockholm. Och då testade vi en helt ny medicin som ganska nyligen har kommit ut på marknaden i Sverige. Den hade funnits i USA ett tag, men den hade precis kommit till Sverige. Och, eller nej, den hade funnits i Sverige, men under ett visst varumärke då, och patentet hade inte släppts upp för synonympreparat ännu, men det hade precis kommit som synonympreparat, så det var lite billigare, och då fick jag testa det, och det funkar superbra första 5 gångerna, sen slutade det funka helt.
Vad surt, alltså det, ja.
Ja, det är konstigt, och det är oförklarligt också, alltså som typ, jag har också extremt läkemedelskänslig, så att jag kan ta en det som är en liten dos för en annan person är en selklubba i huvudet för mig liksom. Så att det är så extremt individuellt.
Det är ju det, och det vet jag ju själv också. Jag hamnade ju själv på antidepressiva och ångestdämpande och sömntabletter när jag var i, ja, hur gammal var jag då? Var jag 19-20? Så gick jag in i väggen och blev deprimerad. Så då hamnade jag ju själv på antidepressiva. Så att jag vet hur det är, det där med att mixtra med läkemedel. Det är inte enkelt att hitta rätt dos. Men...
Nej, och sen vet man ju inte heller. Alltså, nu när jag går av den här medicinen, då undrar jag så här, vad det är SSRI du fick? Din antidepressiva?
Ja, det var sertralin jag fick till att börja med.
Ja, det jag tror, det är en selektiv serotonin upptagningshämmare, tror jag.
Ja.
Det borde vara typ samma. Och sen när jag ser så här, de här biverkningarna som jag får nu som är helt sjuka, då tänker jag så här, men vad hade jag gjort med min hjärna när jag har tagit dem liksom? Det som har varit normalt förut, hur har jag uppfattat saker och ting när jag inte har tagit dem? Eller när jag har tagit dem? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Jag tänker så här, typ nu märker jag att jag är jätteuppmärksam på olika saker. Speciellt när jag kör bil så ser jag hus och typ diken och alltså jag märker saker, så detaljer som jag inte har tittat på förut. Jag vet inte om det har någon koppling till att jag har slutat ta fluoxetin nu för sommarsäsongen, men jag undrar lite vad är det du gör med hjärnan.
Säkert kommer det komma någon forskning eller så längre fram som kanske visar på det där bättre. Det känns som att man bara blandar ihop kanske någon cocktail och ser, funkar den här? Nähä, då provar vi en ny, funkar den här? Nähä, och så fortsätter om och om igen.
Första gången jag tog fluoxetin, då fick jag efter 2 eller 3 veckor fick jag de värsta panikångestattackerna jag har fått i hela mitt liv. För att då inträdde det som kallas för paradoxal ångest. Alltså man tar det kanske för ångest eller panikångest. Och så får man det man tar det för först. Det liksom triggar värre attacker av det. Och sen hade du det när du började med din antidepressiva?
Nej, jag hade panikångest innan jag tog antidepressiva. Jag hade inte många sådana attacker. Men när jag började ta antidepressiva så var det som att jag var bara en tom burk som gick omkring. Jag kände ingenting egentligen. Jag var bara helt tom.
Det finns folk som beskriver det. Jag har aldrig upplevt det. Just det. Men jag har många som beskriver det.
Ja, det är en jättemärklig känsla. Det kan hända någonting helt fantastiskt, men du känner ingenting för det. Och jag som normalt sett är en enorm känslomänniska blev ju jättepaff.
Att jag är säker på att du inte fick något. Manliga könshormoner.
Ja, man kan ju undra. Precis. Nej, men, så att det var det mest märkliga. Det pågick kanske några veckor. Och sen var det som att jag började känna mig lite mer glad. Eller att jag funkade lite bättre än vad jag hade gjort innan. Men då var det ju också att då höjde de ju på den där dosen. Började lågt och så höjde man ju den då till typ, ja, jag tror jag hade maxdos på det.
Tar du dem fortfarande?
Nej, jag slutade för 2 år sedan ungefär att ta dem.
Det är ju, av någon anledning så är det ju stigmatiserat. Alltså det är ju, folk väljer att inte prata om att de tar antidepressiva. Har du märkt det också?
Ja, det har jag märkt. Och jag var väl själv också väldigt anti till en början till det. För att få diagnosen depression för mig var som något slags misslyckande på något sätt. Och jag tror kanske mycket ligger i att jag har en anhörig som är sjuk. Och nu är jag själv drabbad. Hur kommer jag då påverka mina anhöriga runt omkring mig? Jag vill inte dra in dem i det här överhuvudtaget. Så jag hade ju en enorm ångest bara över det. Men då hade jag personer runt omkring mig som sa till mig att ta emot liksom läkarens hjälp. Ta emot hans hjälp, för att det är inget fel i att ta antidepressiva. Behöver du ta dem nu i en period så är det helt okej. Och du behöver inte oroa dig, för vi kommer finnas kvar här. Så på det sättet hade jag då ändå ett ganska fint skyddsnät. Men jag minns att jag själv var väldigt anti det till en början. Att man har ju hört att jaha, ska du börja knapa piller nu då? Jag tänkte att jag ska inte göra det. Men jag behövde ju det. antagligen. Och det hjälpte ju mig.
Mm. Sen finns det ju också så här. Jag tror att det är jävligt viktigt att man drar den här skillnaden på vad som är en klinisk depression och vad som är att vara nere. Folk är väldigt benägna att rent semantiskt, alltså språkmässigt, använda sig att ja, jag är deprimerad. Och det de menar är att jag är lite nere, är lite nedstämd. Men de använder sig av ett ord som de facto är en klinisk diagnos.
Ja, absolut. Alltså, ja, jag menar, som vilken annan människa som helst så har man ju bra dagar och dåliga dagar. Och man har ju även perioder som är sämre utan att man behöver vara deprimerad. Och det upplever jag ju nu också. Och drar jag skillnaden från perioder där jag har det lite sämre idag jämfört med när jag var diagnostiserad med depression. Det är ju som natt och dag. Det är ju som enorm skillnad. För idag funkar jag ju ändå. Min vardag funkar, mina rutiner funkar, men då följer precis allt.
Mm.
Det var liksom, tog mig ens upp på morgonen ur sängen.
Och det är ju, nu kanske jag låter hemskt att säga det, men bipolär sjukdom går ju i generna. Så det är ju inte omöjligt att du har en liten släng av det också.
Det har jag hört också. Så att det är inte högst osannolikt, det är det inte. Det är ingenting som någon läkare alltså pratar med mig om heller. Jag har ju nämnt för dem att jag har det i familjen. Men det är ju som ingen som har riktigt tagit tag i det och velat kolla vidare på det. Så att jag har faktiskt ingen aning.
Brukar du få att du får så här maniska eller att du blir jättepigg i vissa perioder och kreativ och påhittig och sånt?
Ja, alltså det, ja. Nu har jag ju det. Ofta så handlar det ju om att det kanske ska ske en liten förändring i mitt liv eller någonting. Och så blir jag liksom jätteaktiv. Men får jag alldeles för mycket på mig, då kan det sluta med att jag inte gör någonting alls. För att då blir det för mycket. Så då skjuter jag upp det istället. Men jag vet inte. Jag har aldrig tänkt själv och funderat över om jag själv har bipolär. Men jag tror inte det. Inte av det jag har hört av andra eller vad jag har sett liksom hos min mamma, så är vi väldigt olika.
Mm. Ja, men det känns väl som att du har tillräckligt liksom att vara anhörig.
Ja, precis.
Det borde räcka liksom, det är så här tillräckligt mycket. Nej, men jag tror ju på det här med, alltså jag måste säga att efter alla år, jag har pratat väldigt öppet om psykisk ohälsa jättelänge, att alltså man blir ju blind på ett ämne man håller på mycket om. Det känns som att alla vet det jag vet, förstår du vad jag menar?
Ja.
I min värld känns det som att alla vet vad bipolär sjukdom är. Det är som att det är en självklarhet, men det finns ju faktiskt folk som inte riktigt har koll på det och känner till det och vet det supermycket. Och man pratar ju ofta svepande om mental ohälsa, man pratar om att människor är deprimerade och så vidare. Och att folk är deprimerade, det skrivs ut jättemycket antidepressiva, men det finns ju faktiskt saker som man kan göra själv för att må bättre. Och jag har hittat två av dem, eller tre egentligen, saker som totalt har förändrat mitt liv helt och hållet när det kommer till mental ohälsa. Och den första av dem är kosten. Och det är ju ganska rimligt. Alltså att man äter man dåligt så mår man dåligt också. Och en annan sak är motion. Och det är också så här helt självklart. Det här är ju saker jag har läst om det. Anders Hansen skriver jättebra böcker om det, bland annat. Det här med motion och hur det kan lyfta. Man mår bättre av det helt enkelt på många olika sätt. Men sen har vi ju mitt absoluta favoritämne på Clubhouse. Och det är hästar. Visst har du hört, du måste ha hört mig prata om hästar 10 000 gånger på Clubhouse.
Väldigt många gånger. Och din häst Knut.
Ja, Knut. Världens finaste häst. Jag har lärt honom pussas. Han är så jävla härlig. Och jag har ju en ganska, alltså den här vintern som har gått nu, vintern 2021, har varit en av de lättare vintrarna jag har haft eftersom jag hittat hästar. Bara för lite mer än ett år sedan så började jag åka med min kompis Jonas på trav. Och någon gång, kanske i höstas, det var då som det verkligen fastnade. När jag insåg hur inkännande en häst kan vara. Alltså för Jag är en hundmänniska och vi har alltid haft hund i familjen och jag har en jättefin hund som heter Luna. Men hon är liksom när hon är som en förlängning av mig. Hon är liksom en förlängning av mina sinnen. Och så hon tröstar inte mig om jag blir ledsen. Om jag blir ledsen då blir hon snarare orolig och vet inte riktigt vad hon ska ta sig till. Och jag har nu bara de senaste 5 månaderna så har jag haft 2 dödsfall ganska nära mig. Så att jag har varit ganska mycket i sorg. Och när jag sörjer aktivt, alltså när jag gråter eller är väldigt ledsen, då kommer inte Luna att trösta mig utan hon blir också orolig. Och så går hon iväg och liksom bearbetar eller vad hon nu gör. Men en häst, när man kommer in till en häst och är ledsen, så ser den det direkt. Och så aktivt arbetar den för att trösta en och finnas där för den. Och det är så jävla häftigt. Första gången jag märkte det här var när jag var med Jonas, med Hadnes Jonas. Jag tror att vi var Gävle kanske. Eller Borlänge eller Gävle. Och så sa han till mig så här: Jannik, nu ska du få linda en häst. Linda benen på en häst. Och jag var så här, nej, det vågar jag inte. Jag hade sett hans mamma göra det och var så här jävligt fascinerad över att hon vågar så här böja sig ner under en häst och så här sitta på knä. Och så sa han, jo men det är ingen fara, kom hit bara, sa han. Och så satt jag mig ner och så här våga knappt röra benet på den hästen. Han heter Acke, heter hästen. Och när jag började linda så märkte jag att han höll andan. Alltså hästen höll andan. Och så tittade jag upp på honom och så såg jag i hans ögon, eller hans öga, jag såg bara i ena öga, att han gjorde det för mig. Att vi fick liksom en connection, för han märkte att jag var nervös. Och när jag fattade det här, då blev jag helt så här, bara, wow, vad är det här för jävla djur? Alltså varför har inte jag upptäckt det här tidigare? Och det har gjort att jag, nu när jag har varit jättemycket med hästar under vintern och vårvintern, så bestämde jag mig för att köpa in mig då i en häst som jag umgås jättemycket med honom nu och vi har jätteroligt. Och det får mig att må bra. Det får mig att må bättre och jag kommer ut och det blir som en helt annan grej. Och nu är jag nästan lite beroende av hästar som en terapi eller man ska säga. Så det är de 3 sakerna som jag hittar som är liksom helt alltså oslagbara. Det är guld värt för mig. För att nu mår jag riktigt bra av det.
Gud vad fint.
Mera hästar alltså.
Ja, mer hästar till folket.
Håller du på med hästar?
Jag gjorde det när jag var liten. Och det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiska djur. Alltså det... Ja, alltså jag kan sakna det väldigt mycket.
Det kan jag testa under dina mörka, tunga dagar och bara hänga med en häst.
Faktiskt inte.
Ni borde göra ganska mycket nordsvenskar uppe i Luleå.
Det har vi säkert. Inte så mycket som jag har koll på, men det har vi säkert.
Det är ju de här stora, kraftiga kallbloden med jättehåriga hovar och stor man och hängande pannlugg.
Ja, jag har ju träffat på några nordsvenskar, men jag har inte arbetat med dem eller varit med och tagit hand om dem.
Mm. Knut ser lite ut som en nordsvensk. Han har så jättestor pannlugg.
Jag såg ju han på din Instagram. Så himla fin.
Ja, alla som vill se Knut kan gå in på Instagram. Det är folk som avföljer mig för att lägga upp för mycket bilder på hästar på Instagram.
Varför det? Det är väl onödigt.
Nej, men de vill väl se bilder på någonting annat, jag vet inte.
Ja, kanske det.
Det. Nej men alltså jag hade ju hört förut om att man kunde så här åka på terapiridning och ridterapi och jag bara skakade på huvudet och sånt och bara, vad är det för jävla skit? Men jag fattade verkligen nu.
Ja gud, alltså djur har ju någon helande kraft, alltså det är bara helt fantastiskt egentligen vad de kan göra för oss.
Ja, jag kommer ihåg när jag var liten så kom det någon jävla hund till skolan som man fick sitta och läsa för. Hade ni det?
En hund som man fick läsa för?
Ja.
Nej, det här är något helt nytt.
Det var också någon grej, någon läshund tror jag de kallade det. Fick man sitta och läsa för någon hund i ett rum?
Aldrig hört talas om.
Nej, men sen finns det ju terapihundar också. Luna är ju lite av en terapihund. Hon hoppar upp i allas famnar och sitter där och... tycker det är trevligt. hon märker ju när folk mår dåligt och sätter sig med dem. Det tycker jag är jättefint. Men kruxet är att hon alltid vill bli kliad. Jag tror att hon distraherar folk från, från att må dåligt genom att liksom få dem att klappa henne eller något sånt.
Ja, men det är ju också så, det utlöser ju några bra hormoner i hjärnan också när du klappar en hund och gosar med den.
Ja, men det är alltid something in it for her. Hon brukar ju dra om hon inte får tillräckligt mycket, att man kliar tillräckligt mycket går hon till nästa istället.
Det känns som en gemensam nämnare hos hundar.
Ja, nej men hundar är ju också, det är ju också helt otroligt. Jag skulle inte kunna leva en dag utan djur, det skulle inte gå. Och jag hoppas att man på något sätt kan inkorporera mera. Alltså, jag tror ju också att så här, det är ingen konstig sak att, alltså, om man utgår ifrån att vi mår bra av att vara med djur. Att nu har vi flyttat till städer och flyttat bort från bondgårdar och så. Och då är vi mindre med djur. Att det kanske är därför som psykiska ohälsan skenar. Och åtminstone är en del orsak. Desto mindre tid vi tillbringar med djur och i naturen, desto sämre mår vi.
Ja, absolut. Det finns ju liksom, ja, men alltså fakta på det. Att vi mår bra av djur och vi mår bra av att vara ute i naturen och röra på oss. Så på det sättet är det ganska skönt att bo här uppe. Jag har ju väldigt, väldigt nära till naturen egentligen.
Bor du ute på landet eller utanför Luleå eller bor du i själva stan?
Just nu bor jag ganska nära stan. När jag växte upp så bodde jag ute i en by. Liksom, det var ingen affär där, ingen skola, utan det var liksom, ja, hus och skog. Det var det som fanns. Och så var det väldigt nära vattnet också. Så på sommar sprang vi och badade med kompisar och ja, men det var bara direkt ut så var du liksom i skogen typ.
Det låter ju helt underbart.
Det var fantastiskt att växa upp där. Alltså helt otroligt. Föräldrarna kunde ju bara släppa ut oss och leka och behövde inte oroa sig för någonting egentligen.
Förutom att det kommer en jävla björn och äter upp er.
I här fallet var det mer älgar kanske.
Men vadå, ni har väl björnar där uppe?
Jo, det har vi. Vi har gjort björnspår och så i skogen, men de är ju så himla skygga så det är ju ingenting vi ser. Älgarna däremot är väl lite mera gästvänliga, kommer och knaprar på äppleträden och sånt där.
De är väl bara farliga när de har små älgungar, kalvar, älgungar.
Ja, precis. Jo, då ska du inte gå emellan dem, det har man ju
eller hört. Föl säger man för älgar, inte kalvar.
Är det inte kalvar man säger? Älgkalvar.
Eller föl, jag vet inte. Föl eller kalv?
Jag tror det är kalv.
För kalv är ju... Det är ju kor har ju kalvar. Mm. Och de har klövar. Har älgar klövar eller hovar?
Klövar.
Då kanske de har kalvar. Vette fan. Men min älgar. Älgar. Det fanns ju en svensk kung som försökte lära älgar att rida, att ha människor på sig, för han ville att svenska armén skulle rida på älgar.
Gick det bra?
Nej, det går inte att tämja älgar.
Nej, jag kan förstå det.
Men det ska vara häftigt.
Faktiskt. det hade varit jättekult.
Jag använder dem som istället för hästar, det ska vara riktigt häftigt.
Ja, men de är så himla stora. Det är nog sjukt hur stora de är.
Ja, det är galet. De är riktigt respektabla djur.
Ja, alltså det är, jag går inte nära dem. Det är nej. Absolut inte.
De brukar ju i allmänhet inte heller vara intresserade av att gå nära människor.
Nej, det är ganska bra för att det är, som den svensk man är, hålla avstånd. Kommer inte för nära.
Exakt. Men om vi hoppar tillbaks till dina föreläsningar då, vill du dra lite kort, eller det behöver inte vara kort, vi har ju mycket tid, hur mycket tid som helst, men lite vilka infallsvinklar och så du brukar ta upp i din föreläsning?
Ja, alltså jag pratar ju väldigt, väldigt mycket om min uppväxt och lägger vikt i början av mina föreläsningar så pratar jag om hur jag är normalt sett som person. För att kunna dra jämförelsen till hur det påverkade mig under uppväxten. och in liksom i gymnasieålder och vuxen ålder. Ja, men mycket det här att som liten så förstår man inte så mycket. Och tänker att problemen börjar egentligen när du börjar förstå saker. När du får en mer helhetsbild och så vidare. Och det var ju då mina ångestproblem tog fart. När jag insåg att oj då, det här är egentligen inte så jättebra. Och jag pratar också ganska mycket om högstadiet. När det generellt sett är en tid där man egentligen har nog fullt upp med att finna vad man själv vill. Man ska börja gymnasiet. Man vill passa in. Det är puberteten. Man har redan ganska mycket på sin tallrik. Så med det och problematiken som jag hade hemma blev liksom ingen bra kombo för mig. Och det var också vid den här tiden som jag bestämde mig för att flytta till min pappa på heltid. På grund av liksom att min mamma hade gått igenom en arbetslöshet under ett längre tag. Och jag fick hem ett brev från banken där mina fonder var sålda.
Oj, ja.
Och tömda helt enkelt. Jag hade inga pengar kvar på kontot. Och för mig så handlade det... Jag var inte besviken över att pengarna var borta. För att jag visste inte ens att de fanns där. Det här var ju någonting som jag skulle få när jag var 18. För att ta körkort och köpa bil. Och ja, men allt som kommer med 18-årsåldern. Utan jag var som mest besviken på att man inte frågade mig. Att man inte kollade med mig. Eller pratade med mig om det. Så att det var egentligen det som gjorde att jag flyttade till pappa. För att jag kände det här enorma sveket. Och när jag då sa till henne att nu kommer jag flytta till pappa på heltid. Jag måste göra det här för mig själv för att jag orkar inte. Det funkar inte som det gör just nu. Så blev det ju också, vi båda var ju väldigt ledsna såklart över den händelsen. Och det kunde ju komma sms och samtal från henne där det kom frågor som att hur kunde du lämna mig? Jag är ju din mamma, liksom kom tillbaka. Du är min dotter. Och vilket inte gjorde det gjorde inte lättare för mig att gå vidare från det heller.
Mm.
Att jag kände mig väldigt anklagad och jag hade ju redan stor ångest som det var att på något sätt göra det beslutet. Men det är också någonting jag lägger väldigt stor vikt i min föreläsning, att bara för att det är din förälder, att ni har en speciell typ av blodsband, så betyder inte det att du måste vara kvar. Utan krävs det för dig att du ska må bättre genom att distansera dig från den personen, så gör det. För om du fortsätter att vara i det och fortsätter att må dåligt i det, vem kommer tacka dig då när du sen blir sjuk eller är nere i botten?
Ja, och drar ner andra i samma situation.
Precis, ingen kommer tacka dig då. Så att det var liksom en väldigt liksom känslig tid där. Och också det här med skammen. Och kompisar frågar mig, varför har du flyttat till din pappa på heltid? Och vill ju verkligen veta. Men jag skämdes för mycket för att liksom säga det. Eller berätta det. Och detta gjorde också att jag tappade kontakten med den sidan av familjen. Eftersom att mina föräldrar var skilda. Vilket var liksom väldigt tråkigt. Och
rent geografiskt, var det en lång flytt du behövde?
Nej, alla bodde ju som i samma stad. Så det var som mest bara att jag kom inte på familjemiddagar. Jag fyllde någon år så var jag inte där. När det var liksom så pass skakigt i våran relation. Men då minns jag också att jag... När det som började bli lite bättre. Och då sa jag till henne att hädanefter så måste det sker på mina villkor. För att jag ska kunna må bra och för att jag ska kunna läka från det här, så måste det här ske på mitt villkor. Att jag ringer dig när jag känner mig redo. Jag kontaktar dig när jag vill träffa dig. För att just nu så orkar jag inte med det.
Mm. Jag hörde någon gång, jag kan inte komma ihåg vem det var som sa det. Eller om det var i en bok eller en föreläsning eller en podd. Men det är många år sedan, det är säkert 10 år sedan. Så jag kan tyvärr inte credda den som sa det här. Men personen i fråga, som jag har för mig att vara en man, men det kan lika gärna vara en kvinna, som sa att det finns en taktik eller ett angreppssätt för att bemöta psykisk ohälsa eller någon som är väldigt sjuk eller någon som missbrukar, och det är in and out. Man går in väldigt snabbt och så pratar man och sen försvinner man väldigt snabbt. Man visar att man finns, man visar att man bryr sig, men man stannar inte tillräckligt länge för att fastna i deras sjukdom, dras in i den. Det kan vara ett telefonsamtal eller ett besök eller vad som helst. Och jag har använt mig av det här många gånger när det kommer till folk med missbruk och så. För att det är ju väldigt lätt att man drar på sig andra människors problem. Och man vill ju gärna ta hand om dem man tycker om.
Ja,
det är ju liksom inbyggt. Det är ju som en instinkt att man vill hjälpa folk. Men ibland måste man bara erkänna sin maktlöshet, att man kan liksom inte lösa andras problem genom... Många gånger när man tänker att man löser dem, så skjuter man egentligen bara fram dem åt personen.
Ja, absolut. Och det var ju någonting som jag också gjorde. Jag ville ju lösa... Alltså man tar på sig hela världen på sina axlar när man är liten och är i det. Och tror att ja, men bara jag gör det här så löser sig. Bara jag gör det här så blir hon glad. Men det funkar ju inte riktigt så. Och ja, men det kom en tid också där hon var arbetslös ganska länge. Och jag som 10-åring säger att ja, men mamma, ring till Arbetsförmedlingen. Jag har hört att de har jobb. Och det ska egentligen inte jag som 10-åring veta. Jag ska vara upptagen med att spela fotboll.
Det är någon som har ljugit för det också. För inte finns det jobb på Arbetsförmedlingen.
Ja, precis.
En ljuger för en 10-åring. Kom av.
Eller hur? Ja, men det visste jag. Det tyckte jag var jättebra. Ring dit. Då ska du se.
Ja. Nu drog jag gammal vana. Blandade jag in lite politik i det här också.
Ja. Ja, nej, men det tänkte jag. Jag ska ju egentligen, som 10-åring ska jag vara upptagen med att spela fotboll, vara med mina kompisar och var fullt upp med det. Jag ska inte ens veta vad det är för någonting. Egentligen.
Nej, men så är det.
Men jag tog ju reda liksom på grejer för att... Ja, men kolla här. Det här kan du göra. Och ja, men titta på det här. Hit kan du ringa. För att jag så gärna ville att hon skulle må bra. För att jag mådde dåligt av att hon mådde dåligt.
Ja. Ja, nej, men alltså det där är... att växa upp för tidigt. Man blir liksom, man får inte vara ett barn. Alltså att växa upp med som anhörig blir ju att man växer upp för snabbt, helt enkelt. Man börjar ta vuxet ansvar, och det gör att man som vuxen är ett barn.
Men precis.
För att man hanterar saker felaktigt på något sätt.
Jo, verkligen. Så att... Och det var ju mycket, jag märkte ju av den ekonomiska situationen också. Att det var ju men dåligt med pengar och sådär. Och jag ville göra allting för att det ja, men skulle lösa sig. Och jag ville ju att hon skulle hitta ett jobb. Och jag ville ju att det skulle ja, men funka. Men det, ja, som 10-åring så kan du inte hjälpa. På den nivån. Det funkar inte riktigt så. Det är egentligen inte, och det är inte ditt ansvar heller som barn att göra det. Vilket jag också säger jättemycket i mina föreläsningar. Främst när jag har föreläst för skolungdomar. Att det är inte ditt ansvar och det är inte ditt fel. Du kan inte ta på dig hela den delen på dina axlar, för då kommer inte du orka själv. För du kommer inte kunna lösa det överhuvudtaget. Utan du måste fokusera på vad du vill. Och vad du behöver göra för att du själv mår bra. För att kunna finnas där för andra så måste du också någonstans må bra själv. Och vill du då finnas där för din förälder eller din anhörig så måste du ta hand om din egen skit så att säga. Men du kan också bara finnas där så mycket som det går. Du kan inte ge allting. För du kan inte bara ge och ge och ge och ge och inte få tillbaka och tro att det ska lösa sig.
Mm. Nej, men det där är ju att man, alltså man hjälper ju inte. Jag har ju gått och försökt hjälpa folk som har just, alltså man kan jämföra, man kan på många sätt så kan man jämföra att vara anhörig till någon som är bipolär till att vara anhörig till någon som missbrukar. Just för att det handlar ju om, det är en sjukdom som påverkar beteendet. Trots att intentionerna är goda så blir det fel.
Det är som en björntjänst.
Ja, men också att människan till exempel, en människa som det kan vara en hur snäll och fin människa som helst som missbrukar, som kanske snor pengar och tänker att ja, jag betalar tillbaka det senare. Men det slutar med att de pengarna aldrig kommer tillbaka så att man har tagit dem. Och det kan vara liksom, eller att de lånar pengar och inte betalar tillbaka dem, eller att de ljuger för andra eftersom de ljuger för sig själv, och människan där bakom är fin men sjukdomen styr, och det är lite samma med bipolär sjukdom. Jag har ju svikit enormt många människor och gjort jättemånga människor ledsna genom åren. Men jag menar inte att göra det. Det är aldrig min intention att på något sätt skada någon. Och därför är det väldigt lätt att jämföra, eller alltså att jämföra bipolär sjukdom och missbruk på det sättet, för att det påverkar beteenden. Men att det och att människor blir sårade runt om och så. Mm. Nu tappar jag min tråd igen, för att vi har tyvärr lite mindre tid den här veckan. Jag har varit jätteupptagen med massa olika saker, och därför har jag skjutit på inspelningen av den här podden till absoluta sista deadline. Så jag kommer att behöva skicka iväg den nu för mastering. Alltså om typ 5 minuter måste jag skicka iväg den. Så annars kommer den inte att komma i tid. Men vi har ungefär, ja men 10 minuter har vi kvar ungefär. Är det någonting du känner att vi behöver ta upp under de här 10 minuterna som vi inte har berört ännu? För jag känner att det här är ett så brett ämne. Och jag vill angripa det på så många olika sätt. Så jag känner att vi får liksom göra en fortsättning av det här. Och köra ett clubhouse-rum där vi avhandlar det här tillsammans. Men finns det någonting du känner att du vill ta upp nu de sista 10 minuterna här i podden? Som vi inte har berört ännu.
Ja, alltså det jag kommer att tänka på, det är ju mycket, och det är många frågor som jag får än idag och även på föreläsningar, det är hur min relation är till henne idag. Och den är jättefin, alltså hon är en fantastisk människa och en jättefin mamma, verkligen, och har ju hjälpt mig så otroligt mycket, och vi har ju fått, ja men vi har liksom avhandlat det som har varit, och vi är okej med det och vi förstår varandra. Och det är någonting jag också säger till människor som kommer med sådana frågor till mig, att du behöver inte stanna kvar om du inte vill. Det finns ingenting som säger att du måste vara med personen som har den här problematiken om det skadar dig för mycket. Men det finns ju också fall där man kan bygga upp en relation igen. Det är inte jättelätt, men det funkar. Men där är det jätteviktigt att båda parterna möter varandra. Att båda parterna förstår varandra och var de kommer ifrån. Och det har varit jätteviktigt för mig att min mamma har förstått mig i varför jag har varit sårad, varför jag har varit ledsen. Vad var det som hände som gjorde mig så ledsen och som skadade mig? Och vi har liksom pratat igenom det. Och jag får den här fina förståelsen att, och liksom inte sugarcoata någonting, utan verkligen pratat ut. Så det tror jag är jätteviktigt, att om man ska liksom kunna bygga en relation med varandra igen efter liksom traumatiska händelser, och så är det, man måste möta varandra och försöka förstå varandra och ta det därifrån. Och det behöver inte gå snabbt heller. Men känns det verkligen som att ja, men jag klarar inte, jag mår bara jättedåligt, så finns det inget måste. Du måste inte vara kvar i det. Du kan distansera dig från det. Och du behöver inte känna skuld för det. Att du bryter en kontakt med en förälder eller med ett syskon eller whatever. Är det det som krävs för att du ska må bra, så är det okej. Och händer det helt plötsligt att du känner dig redo att ta upp kontakten igen, ja, men då tar du det då. Men det är ingenting du behöver fundera på just i stunden. Utan kommer liksom den känslan att du vill, kör på. Men det finns liksom inget måste.
Mm. Att man liksom drar sig tillbaks för att kunna jobba på sig själv.
Precis, att det är inte egoistiskt. Alltså, eller, ja, det är egoistiskt. Men jag tycker att det är bra att vara egoistisk i många fall. Och krävs det att du ska må bra, att du klipper kontakten med någon, behöver du det, gör det då och liksom ta hand om dig själv. För den enda personen du egentligen kommer vara med hela ditt liv är just dig själv, från födseln till döden. Så om du ska vara vän med någon, så är det ju du. Och då måste du göra det som krävs för dig för att du ska må bra.
Mm. Är det någonting annat som du brukar framhäva, som förutom just det här med att jobba på sig själv och inte känna skam för att bryta kontakt? Är det något annat som du brukar ge som råd och tips?
Ja, mycket att hitta människor som du trivs med, som du känner att du kan prata med. Även om det är människor som kanske inte har varit i samma situation som dig. Och det behöver absolut inte vara familjemedlemmar. Men att du har ändå människor runt omkring dig som du kan prata med, det har varit jätteviktigt för mig. Men också att fokusera på, hitta en hobby. Jag har musiken. Musiken har hjälpt mig jättemycket. Och fokusera på det och liksom fokusera på, vill du jobba med något speciellt? Vill du plugga någonting speciellt, liksom att liksom utveckla sig? Men just att ha ändå något typ av skyddsnät runt dig, där du vet att händer det någonting så kan jag ringa den här personen och personen kommer lyssna och finnas där för mig. Och det tror jag är jätteviktigt.
Mm. Ja, och till dig och till alla som lyssnar så ber jag om ursäkt för att jag har misslyckats med att leverera en 2-timmars podd denna vecka. Men jag är glad att jag åtminstone har fått ut någonting. Med tanke på hur mycket jag har just nu, så är jag jätteglad att jag lyckas få ihop alla poddar som ska ut varje vecka. Men jättestort tack, Evelina, för att du gästade veckans avsnitt av Samtal.
Ja, men tack själv. Tack för att jag fick vara med.
Och till alla er som har lyssnat, jättestort tack för att ni fortsätter komma hit och lyssna vecka efter vecka. Och som ni vet så får ni jättegärna stödja det här projektet, vilket ni kan göra genom att swisha mig på nummer 070-3522472 eller genom att gå in på patreon.com/samtal. Där hittar ni också en mailadress som ni kan donera via PayPal om ni vill, och ni hittar numret, och där kan ni också även gå in och önska gäster som ni vill höra. Jag tar alla önskemål i beaktande när jag bokar gäster. Och som jag ofta klagar på, så har jag extra svårt att få in kvinnor i podden, speciellt kvinnor från vänstern. Så om ni känner någon eller har tips på någon, hook me up. Det är väldigt uppskattat. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.